إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Vi fortsätter idag att tala om profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och dagens föreläsning kommer att handla om al-iman bihi, att tro på honom alaihi salatu wasallam. Vet att Allah inte skapat oss utan mening. Som Allah säger i Koranen: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Tror ni att vi har skapat er förgäves eller i lek och att ni inte kommer att återföras till mig? Surat al-Mu'minun 115. Utan Allah subhanahu wa ta'ala skapade oss med ett mål och en mening som han nämner i hans bok: الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Han som skapade döden och livet för att se vem av er som är bäst i handlingar, eller vem av er som är bäst i att handla. Surat al-Mulk. Och Allah säger också: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jag skapade endast jinnerna och människorna för att de ska dyrka mig. Så det är det här som är meningen med livet och visheten bakom skapelsen. Så visheten och meningen är att Allah ska pröva människan så att han kan belöna den som gör gott. Han ska belöna den som har gjort goda gärningar med gott och straffa den som har gjort onda gärningar med ont. Och Allah har inte lämnat oss utan någon vägvisare, utan han har sänt profeter och sändebud som har kommit med vägledning. Som Allah säger i Koranen: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Till varje nation har vi sänt en profet med beordringen att endast dyrka Gud och hålla er borta från att tagut, alla falska gudar. Vers 36 från surat al-Nahl. Och Allah säger också i surat al-Mu'minun: ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا تَتْرَى. Sen sände vi våra profeter, den ena efter den andra. Alltså de kom den ena efter den andra. Och Allah säger också: Rusulan mubashirina wa mundirina liyalla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Sändebud som kom med glada nyheter och som varnare, så att folk inte ska ha någon ursäkt efter profeterna. Och Allah är sannerligen azizan, hakiman, mäktig och vis. Så profeterna kom för att etablera beviset mot mänskligheten, så att folk inte ska komma på domedagen och säga: vi visste inte. Surat al-Nisa, vers 165. Och sändebuden, det är de som är medlare mellan Allah och skapelsen. De som förmedlar hans påbud och hans förbud och vägleder människan till det som gynnar honom i detta liv och i nästa liv. Och han valde ut dessa sändebud från människorna, som Allah säger i Koranen, att han skapar vad han vill och särskiljer från den skapelsen det han vill. Så Allah har särskilt och upphöjt saker från allting, vare sig det är månader, dagar, platser, människor, änglar, så finns det de som har en högre status än andra. Och från människorna så valde han ut profeterna och sändebuden. Och från profeterna så valde han ut sändebuden. Och från sändebuden valde han ut 5 stycken att vara de bästa. Profeten Nuh alayhi salam, och Musa, och Ibrahim, och Isa, och Muhammed alayhi salat wa salam. Och valde ut bland dem Muhammed alayhi salat wa salam, att han skulle vara den sista och den bästa. Den som kom med den mest kompletta sharian av alla profeter och sändebud. Och han sände honom i en period då det inte hade kommit någon profet på länge. Mellan honom och Isa så var det ungefär 600 år. Till skillnad från förut, som vi nämnde. Fum arsalna rusulona tetra. Att vi sände våra profeter, den ena efter den andra. Så fort en dog så kom det en ny. Men efter Isa så kom det inte någon på 600 år. Tills det att Allah subhanahu wa ta'ala sände den sista. Muhammad alayhi salatu wa salam. Rahmatan lil alamin. Som Allah säger, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Vi har ändå sänt dig som en barmhärtighet till hela skapelsen. Och Allah subhanahu wa ta'ala särskilde Muhammad med dygder som särskiljer honom från alla andra profeter och sändebud. Och han gav honom den bästa sharian, den bästa lagen och det bästa tillvägagångssättet. Och han gjorde hans umma till den bästa umman som folk som har kommit till folk. Och han gjorde hans umma till en umma som är wasat, som följer en medelväg, som inte är extrema och inte heller är folk som tar för lätt på saker och ting, utan de är en umma som går en medelväg. Så han var den bästa av profeter, alaihi wasallam, och muslimerna är de bästa av folk som har följt profeter. Så Allah subhanahu wa ta'ala sände Muhammad sallallahu alaihi wasallam med al-huda wa din al-haq, med vägledning och sanningens religion. Vägledning är kunskap och sanningens religion, det är gärningar, goda gärningar. Sände honom innan domedagen, så som profeten sallallahu alaihi wasallam han sa, att jag blev sänd så här med domedagen och pekade med sitt långfinger och sitt pekfinger, alltså han satte ihop dem. Och det betyder att han sändes vid den här tiden, toppen av pekfingret, och domedagen är på toppen av långfingret. Så han sändes innan domedagen. Så här nära är det, förstår ni, avståndet som det är kvar till toppen av långfingret. Så Allah subhanahu wa ta'ala sände honom innan domedagen som en varnare. Naviran, bashiran wa naviran. En profet som kom med glada budskap och en varnare. Wa da'ian ila Allah bi idhnihi wa sirajan munira. Och som en kallare till Allah och som ett lysande ljus. Och Allah subhanahu wa ta'ala kompletterade religionen med honom. Och vägledde vilseledda människor. Och folk som var okunniga fick kunskap. Och han gav syn till ögon som tidigare hade varit blinda. Och öron som tidigare hade varit döva. Och hans ljuset av hans budskap spredde sig på hela jorden. Och han förenade folk som tidigare hade varit splittrade. Han klargjorde och skilde vad som är rätt och vad som är fel. Vad som är iman och vad som är kufr. Vad som är sant och vad som är falskt. Vilka som är de riktiga vinnarna och vilka som är förlorarna. Han klargjorde och skilde på vägledning och villfarelse. De fromma från syndarna och paradisets folk från eldens folk. Så han skilde på det som är rätt och det som är fel. Som han sa i en hadith, wa Muhammadun fariqun bayna an-nas, att Muhammed kom för att skilja på människor. Muhammed sallallahu alaihi wasallam kom för att skilja på människor. Det betyder att han kom och skilde på folk, de som var troende och icke troende, de som gick rätt väg och de som gick fel väg. Och Koranen är på samma sätt, den skiljer på vad som är rätt och vad som är fel. Som Allah säger i Koranen, tabarakalladhi nazzala ala 'abdihi furqanan liyakuna lil 'alamina nadira. Att välsignad är han som sände ner al-furqan. Koranen kallas för al-furqan. Det som skiljer på rätt och fel, för att den ska vara en varnare för hela mänskligheten. Nej, det som skiljer på rätt och fel. Så i det här finns det också ett bevis för att det inte alltid är dåligt att splittra. Ibland är det bra att splittra, om det är för Allahs skull. Att splittra på vad som är rätt och fel. Och skilja på vad som är rätt och fel. Och Allah säger gällande detta i Koranen, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikma wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. På samma sätt som vi sände bland er sändebud från er som reciterar mina verser, de renar er och lär er boken och visheten. Och lär er det som ni tidigare inte visste. Så kom ihåg mig, då kommer jag att komma ihåg er, säger Allah. Och var tacksamma till mig och var inte otacksamma. Surat al-Baqara, vers 151. Så här nämner Allah att profeterna kom. Och att han var från dem. Han var från araberna. Han var från samma folk. Han var inte främmande. Och han reciterade Allahs verser. Och renade folk. Och lärde dem boken och visheten. Alltså sunna. Och lärde dem det som de tidigare inte visste. Och Allah säger också: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Ett sändebud har nu kommit till er ur era egna led. Tanken att ni ska drabbas av straff eller skada sårar honom. Alla hans omsorger gäller er. Han ummar för de troende. Han är full av kärlek. Så då det här är hans höga position. En man som Allah subhanahu wa ta'ala valde som den sista profeten. Den bästa av alla människor som har gått på den här jorden. Som fick uppdraget att komma med den slutliga religionen. Som ska vara fram till domedagen. Och för hela mänskligheten. Och gjorde det som en plikt för alla människor fram till domedagen att följa honom. Tänk er själv. Hur många miljarder människor som levde från hans tid fram till domedagen. Det är en plikt för alla dem att följa den här mannen. Alayhi salatu wassalam. Just därför så har han väldigt många rättigheter. Och vi har skyldigheter jämt emot honom. Och det är det som vi tänkte tala om. Vi talade om en av dessa rättigheter förra veckan. Och det är att vi ska älska honom. Mer än oss själva, vår familj, våra barn och våra pengar och så vidare. Och idag ska vi tala om en annan rättighet, vilket är att vi måste tro på honom. Och det låter lätt att tro på honom, men det omfattar också många saker som vi kommer att nämna med idhnillahi. Så att känna till profeten Muhammed s.a.w. och hans rättigheter, det är och faller in under den andra grunden från islam. Islam baseras på ashhadu an la ilaha illallah och ashhadu anna Muhammad rasulullah. Man måste lära sig vad det här ordet betyder och praktisera det, implementera det. Och tyvärr så är det många muslimer som tror att det räcker med att man säger det, men de förstår inte vad det betyder och de praktiserar inte dess betydelse. Och det är det som vi tänkte inshallah klargöra idag. Ibn Taymiyyah säger i definitionen av tron på profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam: Al-imanu bi rasul huwa tasdiquhu wa ta'atuhu wa ittiba'a shari'atihi. Tron på sändebudet betyder att tasdiquhu, att tro på honom och att då hålla honom vara en riktig profet. Att lyda honom och att följa hans sharia. Okej? Okay? Tre saker. Tro på honom, lyda honom och att följa hans sharia. Och att tro på honom omfattar många saker. Det första, att tro på att han var en profet. Och tro på allt som han förmedlade från Allah subhanahu wa ta'ala. Och under det här faller det också in andra kategorier. Det första är att man måste tro på att hans budskap är universellt. Till människorna och till jinnerna. Det är till alla. Och vi kommer att tala om de här djupare snart inshallah. Man måste också tro på att han var den sista av profeter och sändebud. Och tro på att hans budskap upphävde alla tidigare budskap. Och tro på att han förmedlade budskapet så som Allah ville. Och kompletterade religionen. Och sen tron på att han lämnade folk på en klar och tydlig väg. Och sen tro på att han är felfri i att förmedla budskapet. Och resten av de skyldigheter som man har gentemot honom. Så man måste tro att allt det han kom med, det är sanningen. Och att det är från Allah subhanahu wa ta'ala. Vi måste följa det och tro på det. Och att allt som han berättade, vare sig det gäller det förflutna eller det kommande, vad som är halal eller haram, så är det från Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Han talar inte från sina egna begär, utan det är en uppenbarelse som har uppenbarats till honom. Surat al-Najm. Sen vilken nummer vet jag inte. Och att lyda honom, som vi sa. Att lyda honom och följa hans sharia. Att man tror på det han har kommit med och att man också praktiserar det. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Som Allah säger, att det som profeten har gett er ska ni ta. Ni ska ta emot det, acceptera det. Och det som han har förbjudit er ifrån ska ni förkasta. Ni ska hålla er borta ifrån det. Surat al-Hashr. Och sen att man också är nöjd med det som han har dömt och det som han har kommit med. Och man måste också tro på att lydnad till honom är lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Och att olydnad till honom är olydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Som Allah också säger i Koranen. Att den som lyder Allah, den som lyder sändebudet har lydit Allah. I surat An-Nisa. Och man ata'a rasul faqad ata'a Allah. Och vad betyder då Muhammad Rasulullah? Trosbekännelsen Muhammad Rasulullah. De lärde sig, det betyder ta'atuhu fima amar. Att lyda honom i det som han har beordrat. Wa tasdiquhu fima akhbar. Att tro på allt som han har sagt. Wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Och hålla sig borta från allt som han har förbjudit och varnat ifrån. Wa an la yu'badu Allah illa bima shara. Och sen att man inte ska dyrka Allah förutom med det som han har lagstiftat. Och man kan också lägga till att hans ord ska komma före alla människors ord. Taqdim qawluhu ala jami'il bashar. Att hans ord ska komma före alla människor. Det här är jätteviktigt. Att lyda honom, att tro på honom och hålla sig borta från hans förbud. Och att endast dyrka Allah med det som han har lagstiftat. Och att inte sätta någon person framför och före honom. Ja ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasul. Och ni som tror, sätt dig själv inte framför Allah och hans sändebud. Så kom inte med någon dom eller bestämmelse före att ni vet vad Allah och hans profet säger. Och om ni vet vad de säger, så ska ni inte sätta vad ni tycker före det som de har bestämt. Vi tänkte nämna några villkor för trosbekännelse. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Det finns vissa villkor som man måste uppfylla för att ens iman ska vara korrekt. Det räcker inte med att man säger de här orden utan att förstå vad de betyder. Och det finns vissa villkor som man måste uppfylla som har nämnts i Koranen och i Sunnan. De är 7 stycken. Och de är exakt samma villkor. Alltså villkoren för la ilaha illallah är också villkoren för Muhammad Rasulullah. Vissa av er kanske har studerat dem och känner till villkoren för la ilaha illallah. Det första av dessa villkor är kunskap. Eller ilm. Och motsatsen till kunskap är el-jahl. Okunnighet. Allah säger gällande kunskap i Koranen. Illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Förutom de som vittnar om sanningen med full kunskap. Alltså de vittnar om la ilaha illallah med full kunskap om dess betydelse. Och Allah säger också i surat Muhammad Fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Vet att det inte finns någon gud värd att dyrka förutom Allah, och be sen om förlåtelse för dina synder. Så Allah sa här, vet. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam. Alltså ett villkor att du har kunskap om dess betydelse. Och profeten Muhammed alaihissalam, han sa också: "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Den som dör i ett tillstånd då han vet, wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Den som dör i ett tillstånd då han vet att ingen förtjänar att dyrkas förutom Allah, går in till paradiset. Så han nämnde här wa huwa ya'lam, och han vet. Alltså kunskap. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Vad som menas med kunskap är då att känna till betydelsen av trosbekännelsen. La ilaha illallah betyder la ma'buda bihaqqin illallah. Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Och det här är jätteviktigt. Många muslimer vet inte ens om vad la ilaha illallah betyder. Och det är wallahi katastrofalt. Man är en muslim 40-50 år och han har fel förståelse på trosbekännelsen. Det är sorgligt. Eller hur? Och vad som bevisar att det här är den korrekta meningen av la ilaha illallah, att ingen har rätten att dyrkas förutom Allah, är många bevis från Koranen och Sunna. Vissa de säger att la ilaha illallah betyder att det finns ingen gud förutom Allah. Okej? Men sanningen är att ordet ilah, gud, betyder det som dyrkas. Så är det då korrekt att säga att det finns ingenting som dyrkas förutom Gud? Dyrkar folk bara Gud? Nej, folk dyrkar allt möjligt, eller hur? De dyrkar falska gudar och så vidare. Och vissa säger att det finns ingen skapare förutom Allah. Det här är mening av la ilaha illallah. Det är klart att det inte finns någon skapare förutom Allah. Men är det det som är betydelsen? När profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam kom till Quraysh i Mekka, och han sa till dem: "Säg la ilaha illallah." De vägrade. Fast det att Allah nämner i Koranen i ett flertal verser att om du skulle fråga dem, "Wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ardi yaquluna Allah." Om du frågar dem vem har skapat himlen och jorden, då skulle de säga Allah. Så de trodde på Allah, att han hade skapat himlen och jorden. De trodde inte att deras statyer hade skapat himlen och jorden. Förstår ni? Så det, om det här skulle vara den rätta betydelsen, att det finns ingen skapare förutom Allah, då skulle han inte ha behövt kalla dem till islam. För då skulle de redan ha varit på den islam som dessa människor påstår. Så det handlar inte bara om att tro på Allah, att han är skapare, utan det handlar om att endast dyrka Allah. Att särskilja Allah i sin dyrkan. Det är det som är betydelsen av la ilaha illallah. Som vi nämnde i versen, att vi har sänt en profet till varje nation med beordringen att endast dyrka Allah. An i'budullah wajtanibut tagut. Att endast dyrka Allah och håll er borta från falska gudar. Så det är det här som är den riktiga och korrekta betydelsen av la ilaha illallah. Att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. La ilaha, ingen har rätt att dyrkas. Illallah, förutom Allah. Och det är det här som alla verser tyder på i Koranen, som handlar om just profeternas kall. När de kom till folk, vad var det första de sa? Ya qawmi, u'budullah, ma lakum min ilahin ghayru. Folk, dyrka Allah, ni har ingen annan gud förutom honom. Finns det någon vers där de säger folk, tro på Allah? De säger, dyrka Allah. Det var det som profeterna kom med. För alla folk trodde på Allah, men deras problem var att de dyrkade andra än Allah. Förstår ni? Det är det som är jätteviktigt. Så la ilaha illallah betyder då att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Och att allt som dyrkas vid sidan av Allah är falskt. Och Muhammad är Rasulullah, som vi sa, att lyda honom, tro på honom, hålla sig borta från det som är haram och att endast dyrka Allah med det som han har kommit med. Och det här är jätteviktigt. Och det här, inshallah, kan man ha en hel föreläsning om, inshallah, någon gång. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Och vi ska endast dyrka honom med det som Muhammad har kommit med. Förstår ni? Det här kan man ha en hel föreläsning om. Att endast styrka Allah och endast styrka honom med det som Muhammed har kommit med. Sallallahu alaihi wasallam. Och det här är de två villkoren som behövs för att en gärning ska accepteras. Uppriktighet och mutaba'a, att följa. Att följa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Uppriktighet, att endast styrka Allah. Och att man gör det i enlighet med sunnan. Tayyib, det andra villkoret för la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, det är al-yaqin, övertygelse. Att man är övertygad i sitt hjärta. Om man inte tvekar eller tvivlar. Man är övertygad om la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Som Allah säger, innama al-mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Att de troende, det är de som tror på Allah och sändebudet, och sen så tvivlar de inte eller tvekar inte. Surat al-Anfal eller surat al-Hujurat, vers 15. Och Abu Huraira radiyallahu anhu berättade att Allah sändebud alayhi salatu wa salam, han sa: den som du träffar bakom den här väggen, han skulle gå ut. Han sa, ge glada nyheter till den du träffar bakom den här väggen. Att den som bevittnar om la ilaha illallah med uppriktighet från hjärtat kommer gå in i paradiset. Han sa i denna hadith, ge glada nyheter till den du träffar bakom väggen. Att den som vittnar om la ilaha illallah mustaiqinan, med övertygelse, kommer gå in i paradiset. Och denna hadith finns i Muslim. Så övertygelse är ett villkor. Man kan inte tveka. Och det tredje villkoret är al-ikhlas, uppriktighet. Att man är muslim för Allahs skull. Och man säger trosbekännelsen för Allahs skull. Och den man dyrkar är endast Allah subhanahu wa ta'ala. Ala lillahi dinul khalis. Är inte den uppriktiga religionen för Allah. Surat Zumar, vers 3. Och Utban ibn Malik radiyallahu anhu, han sa att profeten sände bud sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha Allah." Att sannolikt så har Allah gjort elden haram för den som säger la ilaha illallah och sökte genom detta Allahs välbehag. Alltså han gjorde det uppriktigt. Han sa la ilaha illallah uppriktigt. Allah kommer göra elden haram för honom. Och den hadith finns i Bukhari. Det fjärde villkoret är sidq, vilket betyder att typ acceptera. Sidq, att acceptera och att tro. Att vara sannfärdig. Allah säger i öppningsverserna på surat al-Ankabut: Alif la-mim ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif la-mim, tror folk att vi kommer lämna dem och bara säga vi tror och vi inte kommer pröva dem? Sannoliken så har vi prövat dem som var innan dem, så att vi ska veta vem av dem som är uppriktig och vem av dem som är lugnare. Vem av dem som inte är uppriktig. Så Allah nämner här i den här versen att det räcker inte med att folk säger vi tror att de kommer lämna sen, utan Allah kommer att pröva dem för att veta vem som är uppriktig från den som inte är uppriktig. Och då kanske någon säger, men vadå? Allah vet ju allting, eller? Ja. Vad säger man då då? Då säger vi att det är sant att Allah vet vem som är uppriktig och inte uppriktig. Men för att det ska visa sig. Personen ska få visa hans uppriktighet, eller hur? Så att folk inte kan komma på domedagen och säga, men jag var uppriktig. Jag blev inte prövad, men jag var uppriktig. Utan nej, du fick en chans att visa att du var uppriktig. Men du gjorde aldrig det. Du blev aldrig muslim. Det femte villkoret, al-mahabba, kärlek. Att man älskar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Älskar Allah över allting. Och att man älskar hans profet sallallahu alaihi wasallam. Och beviset på det är den fina versen vi nämnde förra veckan från surat al-Tawbah. Och där Allah säger vad som kan betyda: säg om era fäder, era barn, bröder, fruar, familj och pengar som ni har tjänat, och den affär som ni fruktar att den inte ska gå i vinst, och era fina hus, om allt detta är mer kär till er än Allah och profeten och jihad fi sabilihi, så vänta då på Allahs beordring, alltså ett straff. Och sannoliken så vägleder Allah inte ett folk som är fasiqun, som är syndare. Så Allah nämner i den här versen att man får inte ha någonting av dessa världsliga saker mer kärt än Allah och hans profet och jihad fi sabilillah. Och vi nämnde också många bevis i förra lektionen på att det är obligatoriskt att älska profeten Muhammed s.a.w. mer än sig själv, sina barn och sin familj. Och självklart så älskar muslimen profeten Muhammed s.a.w. för Allahs skull, som vi nämnde förra veckan, eller hur? وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّنْ لِلَّهِ. Allah säger att de som tror, deras kärlek är som är starkast för Allah. Den de älskar mest, det är Allah. Och sen så älskar vi profeten Muhammed s.a.w. för att Allah älskar honom och för att Allah har sänt honom. Och vi älskar honom för Allahs skull. Det sjätte villkoret, el-inqiyad, självuppgivenhet, resignation, att man underkastar sig själv det här budskapet. Man underkastar sig Allahs beordringar. Och beviset på det är Allahs uttalande: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَ مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Att nej, vid din herre, de är inte troende förrän de sätter dig att döma, alltså Muhammed, att döma mellan sig i sina tvister, och därefter inte i sitt inre har någon invändning mot dina beslut, utan underkastar sig dem helt och fullt. Så muslimen måste vara nöjd med det som Allah och hans profet har bestämt och finna sig i dessa beslut och vända sig tillbaka till Koranen och Sunnan i sina tvister. Och generellt, alltså, det finns massor med bevis för alla de här punkterna, men vi nöjer oss med att nämna ett eller två. Ett annat villkor är al-qubul, att acceptera budskapet, att acceptera profeten Muhammed s.a.w. som profet. Som Allah säger om kuffar: innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun. Att det brukade sägas till dem: la ilaha illallah, alltså säg la ilaha illallah, då sa de yastakbirun, alltså först var de högmodiga, och så sa de: ska vi lämna våra förfäders gudar för denna galne poet? Och den här versen som finns i surat Safat, vers 35-36, bevisar också det här med betydelsen av la ilaha illallah. Det här gäller profeten Muhammed s.a.w. att då han sa till folket i Mekka att säg la ilaha illallah, Taib, de trodde på Allah. Om det var det som var betydelsen, då skulle de säga det. Men de sa det aldrig. De vägrade säga det. För de visste att la ilaha illallah betyder: vi får inte längre dyrka våra statyer. Vi ska endast dyrka Allah. Så därför var de högmodiga och sa: ska vi lämna våra förfäders gudar för denna galne poet? Så de vägrade acceptera. Och det är ett bevis för att man måste acceptera budskapet. Det var kortfattat villkoren för la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Bevis på att profeten Muhammad alaihi salam var profet, de bevisen är ju otroligt många, eller hur? Alla verser i Koranen där Allah subhanahu wa ta'ala nämner att han är rasul, ayyuha rasul, ayyuha nabi. Versen där Allah säger Muhammad och Rasulullah, att Muhammad är Allahs sändebud. Bevisen är otroligt många och det råder ingen tvekan om det. Och hadithen från Abu Huraira där profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: vid honom i vars hand min själ vilar, det finns ingen jude eller kristen som hör av mig och sen inte tror på det som jag har kommit med, förutom att han kommer gå till elden. Och den hadithen finns i Sahih Muslim. Och den här hadithen bevisar också att alla de som har hört om profeten Muhammed a.s.w. att han var profet och sen inte accepterat det här budskapet förtjänar elden. De förtjänar elden och kommer gå till elden i all evighet. För de är precis som alla nationer som Allah berättade om i Koranen, som förnekade sina profeter. Vad hände med dem? Vad hände med Qawm Nuh, de som förnekade Nuh a.s.? Vad hände med dem? De dränktes. Vad hände med Firauns folk? Firaun. Han dränktes. Vad hände med Saleh? Ja. Qawm Aad och Thamud och så vidare. Alla dessa folk gick under för att de vägrade acceptera profeternas budskap. Och förtjänade då ett evigt straff. Och samma sak gäller med folk idag. Och det här är jätteviktigt. För Allah, idag det har kommit folk som är så långt bort från sanningen att de går och kallar kristna och judar för våra bröder. Ikhwan. Ikhwanuna. Och det här är fel. Eller de säger vi har alla en himmelsk religion och vi tror alla på Gud och så. Det är fel att säga så. De här människorna, de är kuffar. Och det finns folk som de har svårt att säga ordet kafir. Förstår ni? Det är fel. Allah kallar dem för kuffar. De är kuffar. Och det finns bara två sorters människor. Muslim och kafir. Finns det någonting mitt emellan? Taib, de här människorna, Ahlul Kitab, är de muslimer? Nej. Vad är de då? Kuffar. Alltså det är en sån självklar sak som barn till och med kan i vissa länder. Treårigt barn, fyraårigt barn. Men finns folk här som står och säger på minbar i stora moskéer, våra bröder. Och det är fel. Så får man inte säga. Allah säger i Koranen, innam al-mu'minuna ikhwa. De troende är bröder. Alltså muslimerna är bröder. Och dessa människor är inte våra bröder. De säger, jo men de är våra bröder i mänskligheten. Så kan man inte säga. Det här är inte ord som nämns i Koranen och Sunna. Allah har aldrig sagt i Koranen, de är våra bröder i mänskligheten. Okej, utan innam al-mu'minuna ikhwa. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa, al-muslimu akhul muslim. Muslimen är en broder till en annan muslim. Punkt slut. Taib. Beviset för att hans budskap är generellt och universellt till både jinner och människor. Och det spelar ingen roll vilket folkslag, färg eller nationalitet eller land eller språk de talar. De är alla skyldiga att följa honom. Och det här är också en sak som är unikt för honom. Han sa en hadith, en känd hadith som kallas för hadith al-khasais. Hadithen gällande de unika egenskaperna. Att jag har fått 5 unika saker som ingen annan profet har fått före mig. Och den sista av dem var: wa kana nabiyyu yub'athu ila qawmihi khasa wa bu'ithtu ila nasi 'ama. Att en profet brukade skickas endast till hans folk, men jag har sänts till alla människor. Förstår ni? Profeterna innan kom bara till sitt folk. Han kom och varnade sin by, sin stad och så vidare, sitt folk, ingen annan. Men profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam kom till hela mänskligheten. Och det finns många bevis på det här i Koranen och i Sunnan. Och bland dem är alla koranverser där Allah nämner ordet näs. Till exempel: "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaykum jami'an." Säg folk, jag är ett sändebud till er alla. Surat al-Araf 157. Taib, du kanske någon säger, men ordet näs omfattar människor men inte jinner. Vad säger vi då? Hade Malik? Ja. De säger, folket av Lora, av arabiska språket, att näs också omfattar jinner. Som Allah säger i den ayan som ni alla kan: alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Lyssna, fi sudurin nas. minel jinnati wan nas. Han som viskar i människans bröst, alltså ordet näs, ja, i hans bröst, bland eller från människor och jinner. Så Allah kallar det här människan för både jinner och människor. De faller alla in under den här versen. Förstår ni? Alltså shaitan viskar i både människor och jinners bröst. Och han kallar dem för näs. Alladhi yuwaswisu fi sudurin näs. Minel, från jinnati wan näs. Så näs omfattar också jinner. Det betyder inte bara människor. Så verserna där Allah säger att han har sänt honom till mänskligheten, till näs, till människor, de är många. Och bland dem är versen som vi nämnde. Allah nämner också i Koranen att han har sänt honom till al-alamin. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Att vi har ändå sänt dig som en barmhärtighet till hela mänskligheten. Och al-alamin betyder jinner och människor. Som Allah säger i Koranen, تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. Välsignad är han som sänder ner al-Furqan, Koranen, ala abdihi, på hans slav, liyakuna lil'alamin nadhira, för att den ska vara en varnare för hela mänskligheten. Okej? Och al-alamin här betyder då jinner och människor. Och till exempel djur och sånt faller inte in under denna vers. För de är inte förpliktade att följa Koranen, eller hur? Kom han med Koranen till djuren? Nej. Till stenar och träd? Nej. Utan han kom med Koranen till människor och jinner. Och det här är första versen i surat al-Furqan. Allah nämner också ordet jami'an. Qul ya ayyuha an-nas inni rasulullah ilaykum jami'an. Säg folk, jag är ett sändebud till er alla. Det här bevisar också att hans budskap är generellt. För det finns de som säger att ja, men han var en profet, men bara till araberna. Okej? Okay? Det finns de som säger det. Vi tror på att han var en profet, men bara till araberna. Och det här är fel. Utan de här verserna bevisar på att han var en profet till hela mänskligheten. Vare sig de är människor eller jinner. En till sak som vi måste tro på är att han är Khatam al-Nabiyyin. Han är den sista av sändebud. Och ordet khatam, khatam al-nabiyyin, har många betydelser. Khatam kan betyda ett sigill som utmärker slutet av ett dokument. Ni vet förr i tiden, du skrev ett dokument och vad gjorde du på slutet? Du gjorde en khatam, ett sigill, för att bevisa att det var du som hade skrivit det. Det kan också betyda det sista. Slutet, som Allah säger i surat al-Mutaffifin, wa khitamuhu misk. Ja, när du dricker i paradiset så är det sista i koppen misk. Det sista i koppen är misk. Okej? Okay? Och det sades att den här misken är så stark i en kopp att den skulle kunna fylla hela dunya med god doft. Så khitamuhu misk. Det slut är misk. Så ordet khatim kan också betyda slut. Eller att avsluta någonting. Som du säger, khatamtul Quran. Jag har läst färdigt Koranen. Jag är färdig med Koranen. Och alla de här betydelserna faller in under den här versen som vi kommer nämna. وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. Att Muhammed är inte fader till någon av era män. Han är Allahs sändebud och profeternas sigill. Eller profetlängdens sigill. Alltså han är den sista av profeter som kom för att avsluta. Okej? Okay? Och det här är någonting som varje muslim måste tro på. Och om man tror på en annan profet efter honom så går man ut ur islam. Som till exempel Al-Qadianiyya. De finns i Indien och i England och så vidare. En sekt som säger La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. De ber 5 gånger om dagen och så vidare, fasta Ramadan. Men alla muslimer är överens om att de här är kuffar. Varför? För de tror på en till profet som heter Ghulam Ahmed. Ghulam Ahmed som levde för inte 50 år sedan. Okej? De tror att han var en profet, han var Isa och han var Mehdi och allt möjligt. Okej? Okay? Så det talar om ut ur islam. De är inte längre muslimer. Och de förnekar då den här versen i Koranen. Okej? Okay? Och ett till bevis på att han var den sista av profeter är Allahs vers. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Idag har jag fullbordat er religion för er. Om någonting är fullbordat, behöver man lägga till någonting? Nej. Så någonting fullbordat behöver inte kompletteras. Vilket bevisar att det finns ingenting mer att lägga till. Och från hadith från sunna finner vi bevis i hadith al-shafa'a, hadithen om medlingen på domedagen. På domedagen, när folk har det svårt, kommer de gå och söka hjälp eller att gå till profeterna för att de ska medla. De går till Noah, de går till Adam, de går till Noah, Musa, Ibrahim och Isa. Och de alla profeterna skickar de vidare till nästa liksom. Tills det att de kommer till Isa, som skickar dem vidare till Muhammed alaihi salatu wassalam. Och vad är det första de säger till honom? De säger ja. Anta rasulallahi wa khatam al-anbiya wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ishfa' lana ila rabbika. De säger du är Allahs sändebud wa khatam al-anbiya, och det sista av sändebudet. Och du är den som Allah har förlåtit hans gångna och kommande synder. Så medla för oss hos din Herre. Och denna hadith finns i Bukhari och Muslim. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa också att sannerligen så kommer det komma lugnare i min umma, 30 stycken, och de kommer alla att säga att de är profet. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Men jag är det sista av sändebudet. Det finns inget sändebud efter mig. Eller jag är den sista av profeterna. Det finns ingen profet efter mig. Och den hadith finns i Abi Dawud och Ibn Majah. Så den här hadithen nämner att det kommer komma 30 stycken falska profeter. Som alla säger att de är profet. Men han sa att det finns ingen profet efter mig. Taib. Och här, den här hadithen kanske också kräver lite förklaring. Det finns de som säger, men vadå? Det har kommit mer än 30 stycken falska profeter. Eller hur? Då säger de lärda, 30 stycken som har haft kärn, alltså de har haft någonting att säga till om, eller de har haft följare, de har haft folk som har lyssnat på dem. Inte någon som står och skriker här nere att han är profet och sen när han är full liksom, förstår ni? Det är inte det som menas, utan någon som har kommit med ett riktigt kall liksom och påstått att han var profet. Som till exempel Musailima, som kom på profetens tid i Yemen och påstod att han var en profet. Taib. Och idag också, vad heter han? Farqan heter han, den här Louis Mohammed, den här Nation of Islam. Ja? Farrakhan. Är också en falsk profet som har fått många följare. Och den här mannen vi nämnde, Ghulam Ahmed i Indien och så vidare. Så, va? Alltså, det finns många falska profeter i alla fall. Så, och han sa också kanat banu Israel tasusuhum al-anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyyun ba'di. Att i Bani Israel så brukade de vad kan man säga, successivt kom det profeter, den ena efter den andra. Så fort ändå kom det en ny, men sannolikt så kommer det ingen profet efter mig, sa han. Och den hadithen finns i Bukhari och Muslim. Vad man också måste tro på som muslim är att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam har fullbordat och kompletterat det här budskapet. Paltok. Jag har loggats ut. Kan du fixa? Ser du det? Det är konstigt. Yes. Okej. Okay. Nam. Vi måste också tro på att profeten Muhammed, alaihi salam, fullbordade budskapet så som Allah ville. Ballagha risala wa akmala risala. Han gav det precis som, så som Allah ville att han skulle ge det. Som Allah säger, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Idag har jag fullbordat er religion. Vilket betyder att han under de här 23 åren som profet fullbordade sitt budskap och sin uppgift som profet. Och den här versen, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum," i början på surat Al-Ma'ida, sändes ner 81 dagar innan det att han dog. Och när den här versen kom ner i Hajjat al-Wada, i hans sista avskedshajj, i hans sista hajj och hans enda hajj, alayhi salatu wasalam, så stod han och predikade på Arafa framför 40 000 sahaba ungefär. Och han sa till dem på den dagen, "Wa antum tus'aluna anni fama antum qailuna." Ni kommer att frågas om mig, och vad kommer ni då att säga? "Qalu nashhada annaka qad ballaghta wa addaita wa nasaita." Vi kommer att vittna om att du qad ballaghta, du har förmedlat budskapet, wa addaita, du har gett budskapet, wa nasahta, och du har gjort det på bästa sätt. Och då så lyfte profeten sallam sin hand mot himlen, "Allahumma ashhad, Allahumma ashhad, Allahumma ashhad." Och alla vittna, och alla vittna, och alla vittna. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Och Aisha radiyallahu anha, hon brukade säga, "Man haddathaka anna Muhammadan katama shay'an mimma anzala Allahu faqad kadhaba." Att den som berättar för dig att Muhammad sallallahu alaihi wasallam har dolt någonting från budskapet har ljugit. För Allah säger, "Ya ayyuha ar-rasul, balligh ma unzila ilayka." Allah säger i Koranen, "Ya ayyuha ar-rasul, sänd bud, balligh, förmedla det som har sänds ner till dig." Så han har sannoliken gjort det här, surat Al-Ma'ida, vers 67. Och hadith Salman också, då vissa kuffar kom till honom för att göra narr av honom och sa att eran profet har lärt er allting, till och med hur man går på toaletten. Då sa han, "Ja, han har lärt oss hur man går på toaletten. Att man får inte vara vänd mot Mekka med fram eller bak, och man får inte torka sig, tvätta sig med höger hand och inte med mindre än 3 stenar och så vidare." Så han har lärt oss allting som den här hadithen bevisar. Och Abu Dharr radiyallahu anhu sa också att Muhammad sallallahu alaihi wasallam lämnade inte någonting som rör sig, även om det är en sten eller även om det är en fågel, förutom att han nämnde en vishet bakom det. Alltså han lämnade ingenting som rör på sig, om det så är en fågel som flaxar i himlen, förutom att han nämnde en vishet bakom detta. Och den är berättad av Ahmed. Och det här är en mycket fin sak som muslimen måste reflektera över. Och det är någonting som man också får starkare iman av. Att känna till att religionen är komplett. Den är fullständig och fullbordad. För om du kollar på alla andra religioner så finner du att de har brister och defekter, att de inte passar in i vardagliga livet. Eller hur? Ibland kanske det är fina ord men som inte går att leva upp till. Förstår ni? Det står att du ska vända andra kinden till. Tayyib, de som säger sig tro på den här boken, praktiserar de den här versen? Wallahi, de är de som krigar mest i hela världen. Amerika. Förstår ni? Så islam är en religion som går att praktisera i verkligheten och den passar alla människor och alla tider och alla platser. Så att islam är komplett ur alla aspekter är en mycket viktig sak att känna till. För då får man också stark iman på att det här verkligen är från Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? Om du köper en mobiltelefon och du får en halv instruktionsbok som det är fullt med fel i. Och sen så låter den tillverkaren, han låter den här boken vara på marknaden. Han gör ingen ny bok. Är det acceptabelt? Ja? Är det acceptabelt? Nej. Då skulle man säga att den här tillverkaren, han är värsta skojaren liksom. Och det här är gällande mobiltelefon. Vad ska vi då säga om skaparen? Skulle han ha lämnat människan med en helt förvrängd bok som folk har manipulerat hur de vill? Nej, sannolikt inte. Så skaparen, subhanahu wa ta'ala, som är perfekt, har också gett oss en perfekt och fullständig vägledning. Och den enda religionen som har en komplett och fullständigt levnadssätt är islam. Förstår ni? Så man kan kolla på de andra religionerna och se att de har defekter och brister. Ja. Så det här är en mycket viktig sak som jag råder er till. Att studera hur komplett och fullbordad islam är i alla aspekter. Och det sista vi ska gå igenom innan vi avrundar är profetens isma, alayhi salatu wasalam, hans felfrihet. Allah subhanahu wa ta'ala har bevarat honom och hindrat honom och skyddat honom. Han har fått hjälp från Allah att göra gott och att hålla sig borta från ont. Samtidigt som han hade frivilliga. För att fortfarande vara under den prövningen som alla människor måste utstå. Och han var felfri i många aspekter. Och bland dem var etablir, att förmedla budskapet. Och det här gäller alla profeter. Det finns ingen profet som fick uppgiften att förmedla ett budskap, en uppenbarelse, och sen brast och gjorde fel i detta. Utan alla profeter gjorde det på bästa sätt. Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger att det han säger är inte från han själv, utan det är endast uppenbarelse som är uppenbarat från honom. Och en gång så fanns det sahabi som hette Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, som brukade skriva ner allt han hörde från profeten Muhammed alayhi salatu wasalam. Och Quraysh gjorde narr av honom. De sa: hur kan du skriva allting från den här mannen? Han är en människa. Han talar när han är arg och ledsen och så vidare. Han kan säga saker som inte stämmer kanske. Så han gick och sa det här till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och då så sa han: uktub, skriv, för vid honom i vars hand min själ vilar så kommer det inget annat än sanning från denna, eller från mig. Det kommer endast haq från mig. Så allt han säger är från Allah subhanahu wa ta'ala gällande religionen. Allah har också hindrat och skyddat honom från al-kufr wa shirk, från att begå kufr och shirk. Och det här gäller både före och efter han blev profet. De nämner i hans sira att han aldrig gjorde sujud till en staty innan det att han blev muslim. Och ni vet, de gjorde det i Mekka. Han hade den här naturliga tron, fitran. Han trodde på Allah subhanahu wa ta'ala och gjorde inte shirk. Han kanske inte hade de här lagarna som senare kom i Koranen, men han var på den naturliga tron och trodde på Allah subhanahu wa ta'ala. Och det sades i många berättelser att han inte gjorde sujud till statyer, han rörde inte statyer, han var inte med på de hedniska högtiderna och så vidare. Och vad som också bevisar det är hadithen som nämner att Jibril alayhi salam kom till honom när han var en ung pojke. Jag tror han var ungefär 4 år. Då han var ute på landet hos Halima, den här kvinnan som ammade honom. Han var och lekte med några pojkar. Och då kom Jibril alayhi salam och tog honom och öppnade hans bröst. Skar upp hans bröst. Tog ut hans hjärta och tvättade det i en guldskål med zamzam. Och så tog han bort en svart klump och han sa: "Hada haddu shaytanu minka." Det här är shaytans, och det här är svårt att översätta, hadd, alltså shaytans del eller chans han har på dig typ. Del. Det här är shaytans del av dig. Och sen så stoppade han tillbaka hjärtat och sydde igen. Och Anas ibn Malik, han sa att jag kunde se stygnen på hans bröstkorg, alltså när han hade blivit vuxen. Och denna hadith finns i Muslim. Så denna hadithen bevisar ju att shaitan inte hade någon som helst chans på honom. Eller? Då han sa i hadithen: "Hada hadwa shaitanu minka." Alltså shaitan hade ingen som helst väg in på honom. Och självklart efter det att han blev profet så var hela hans liv för Allah subhanahu wa ta'ala, som Allah säger: "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Säg min bön, mitt offer, alltså att slakta mitt liv och min död är till Allah, Rabbul Alamin. La sharika lah. Han har ingen partner. Wa bidhalika umirtu. Och det är detta som jag har beordrats med. Wa ana awwalul muslimin. Och jag är den första av muslimer. Allah skyddade också honom från alla slags lögner. Inte bara uppenbarelse, utan han ljög aldrig, vare sig före islam eller efter islam. Ni känner till hadithen då han fick första uppenbarelsen i Ghar al-Hira. Då Jibril kom till honom och sa iqra. Då blev han rädd och sprang hem till Khadija radiyallahu anha. Vad var det första hon sa till honom? Hon sa abshir. Fawallahi la yukhzika Allahu abadan. Glada nyheter, för sannoliken så kommer Allah aldrig att svika dig. För vid Allah innaka la tasilu rahim. Vid Allah, du håller familjebanden, relationen med familjen. Wa tasduqul hadith. Och du talar alltid sanning. Till slutet av hadithen. Det här var alltså före islam. Och då Allah subhanahu wa ta'ala sänder ner versen från surat al-Shu'ara. Wanzir ashiratak al-aqrabin. Vana dina närmaste släktingar. Alltså vana Quraysh. Och det var den versen som kom då han skulle gå ut med sin dawa öppet. Först var den dolt, kan man säga. Och sen gick han ut med dawan öppet. Så han samlade alla i Mekka på ett berg, kallade folk och så sa han: folk, vad skulle ni säga om jag säger att det kommer en armé bakom berget för att strida mot er? Skulle ni tro på mig? De sa: självklart, vi har aldrig sett att du har ljugit. Ma jarabna alika illa sidqa. Du har alltid talat sanning. Och det här var innan han sa att han var profet. Och då så sa han: fa inni nadhirun lakum bayna yadayi 'adabin shadid. Sannoliken så har jag kommit för att varna er för ett hårt straff. Ja? Och då så stod Abu Lahab och sa: tabban laka. Är det för det här du har samlat oss? Och gjorde narr av honom. Och då sände också Allah ner tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Så i alla fall den här hadithen bevisar på att de alla trodde på honom och sa: vi har aldrig sett dig ljuga. Och den hadith finns i Bukhari. Och Abu Jahl, den största fienden till honom på hans tid, han sa det till en man som var, nej, han sa till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: inna la nukadhibuka walakin nukadhibu alladhi ji'ta lahu aw bihi. Vi säger inte att du ljuger, men vi förnekar det du har kommit med. Förstår du? Han säger: vi har aldrig sagt att du ljuger eller att du ljuger, men vi tror inte på det du har kommit med. Och Allah, det har nämnts att Allah sände ner den här versen: فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْهَدُونَ. De säger inte att du ljuger, men förtryckarna förnekar Allahs verser med högmod. Alltså de vet att det han kom med, det var sant, men de förnekar det med högmod. Al-Juhud. Samma sak som Fir'aun. Han visste att Musa kom med sanningen, men han var högmodig och kunde inte underkasta sig sanningen. Och då Abu Sufyan kom till Sham innan han blev muslim, så frågades han av den här kungen där, Hirqal, om profeten Muhammad a.s. Och en av de sakerna som han sa, det var: har han ljugit? Han sa: ni har aldrig sett honom ljuga. Och sen i senare hadithen då så sa han att: ma kana liyad'a al-kadhib 'ala an-nas wa yakdhib 'ala Allah. Att han skulle aldrig ha låtit bli att ljuga för folk och sen börja ljuga mot Allah. Förstår ni? Det här är mycket fin faida. Att en man som på 40 år aldrig har ljugit, som har känt som al-amin, han skulle inte ens ljuga för ett barn. Ska han börja ljuga om Allah subhanahu wa ta'ala? Förstår ni? Han drog då den här liknelsen att det han har sagt, det är sant. Och det han har kommit med, det stämmer. Och sen att Allah subhanahu wa ta'ala skyddade också profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam från stora synder. Och speciellt som Allah säger: wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Att du besitter en hög moral och karaktär. Så han gör inte någon synd och har inte heller gjort någon synd som sänker hans status hos människor. För ni vet någon som gör zina och dricker och så. Hans status sänks och sjunker hos människor. Vare sig före islam eller efter islam. Så har han aldrig gjort någon kabira, någon stor synd. Men då kommer frågan, kan det ske mindre synder eller små felsteg? Kan han ha gjort det? Och Ibn Taymiyyah, han säger att de flesta av ulema säger att ja, det har skett. Som det har bevisats i Koranen och i Sunna. Men som till exempel surat al-Abasa. Och de lärda säger här, vi kommer nämna vissa villkor här. Surat al-Abasa, då Abdullah ibn Maktum radiyallahu anhu, den blinde mannen, kom till honom och sökte, han ville fråga om islam och så, han var muslim. Och profeten sa, de höll på att göra da'wa till några stora kuffar i Mekka. Så han liksom var på honom att han ville ha svar på de här frågorna. Men han vände sig bort mot honom och var lite abasa, lite arg. Eller han var lite sur kan man säga. Och då sände Allah ner den här versen, abasa wa tawalla. Alltså att han nämnde att det här är fel det som du gör. Du ska inte vända dig bort från den här mannen som söker vägledning. Okej. Men det finns vissa villkor här. Och det är en Allah la yuqirruhu ala hadha al-khata. Bal yuwajjihuhu ila al-haq. Att alla dessa fel har skett av, och jag ska inte säga alla för de är väldigt få. De kan ju nämnas på några fingrar. De har alla skett av misstag och kanske okunnighet. Och Allah godkänner inte detta. Alltså Allah säger till direkt honom direkt, Allah säger till honom direkt att det här är fel. Och då så gör han tauba och gör aldrig om det. Okej? Okay? Och att felen också kan ske ala sabil al-ijtihad. Han kan ha försökt komma fram till något resultat, men alltså inte med, och inte göra misstag med flit. Så därför kan man inte heller kalla det för synd. Okej? Okay? Och det är också fel att man säger att han gör små synder. Det här är isa'atul adab. Man har dålig adab med profeten Muhammed s.a.w. Ni vet, som muslim ska man alltid tala gott och säga det bästa och finaste. Och aldrig säga någonting som liksom kan tolkas felaktigt. Så man säger då inte att han gör små synder, utan man säger att han, det, har, det som kan ha skett är vissa misstag. Okej? Okay. Och sen de här små misstagen som skedde är inte heller någonting som påverkar hans status och trovärdighet som profet. Okej? Okay? Det är små misstag då. Och sen att han gör tauba för alla dessa saker och att detta höjer honom sen i status, så som Allah subhanahu wa ta'ala har lovat honom förlåtelse. Liyaghfir lak Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. För att Allah ska förlåta dig dina föregångna synder, eller dina kommande synder och dina föregångna synder. Surat al-Fath, vers 2. Och sen finns det självklart, det här är vad gäller religionen. Och sen var han självklart, som vi har sagt, en människa. Och kunde ibland göra mänskliga fel. Som också är alltså, inte så allvarliga. Men till exempel när han kom in till Medina, sallallahu alaihi wasallam, och kom då från Mekka, en stad där man inte sysslade med dadlar så mycket. Palmträd, så såg han att folk pollinerade träden. Alltså de gnuggade någonting på, vad blir det? Det manliga trädet och sen gnuggade på det kvinnliga trädet för att få en större skörd. Mera dadlar. Och det gör man även idag. Om du har grönsaker och frukter, du pollinerar. Ibland de sätter plastpåsar på träden och sen så sätter de dem på de kvinnliga. För annars, om det pollineras naturligt så sker det bara med vinden. Okej? Okay? De pollen som blåser med vinden, det blir dadlar. Men om man gör det själv, då blir det mera. Så när han kom till Medina och kände inte till det här, då sa han till folk, det kanske är bättre om ni låter träden vara. Gör inte det här. Och sen så blev det en dålig skörd. Det kom inte så mycket dadlar. Och då så sa han att ni känner bättre till era världsliga angelägenheter. Till folket. Så det här var någonting världsligt. Okej? Det hade inte med religionen att göra. Så det här var kortfattat gällande tron på profeten Muhammed alayhi salatu wasalam. Och må Allah stärka vår tro och hålla oss fasta på denna tro tills den dagen då vi möter Allah subhanahu wa ta'ala. Och jag ber Allah att han ska gynna oss med det vi har sagt och det vi har hört. Och förlåta oss för våra synder. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad.